Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Nära vill jag leva. Det är något speciellt med närhet. Den kan ju verkligen få vara till välsignelse på många sätt. Inte minst så kan den få vara helande. Idag så avslutar vi som sagt den där serien som har pågått ett antal veckor. Där vi har fått utgå från detta att leva i andens liv. Och det kan ju naturligtvis inte under några enstaka tillfällen så här omfatta allt vad det faktiskt handlar om. Men att ändå få ta några axplock kring detta att få vara indragna i Guds skeende och i Guds tanke. Och idag med fokuset på detta, som du sa Rebecka, i bön om helande. Jag vet ju inte hur du har det, men vi kanske alla delar i någon mån erfarenheten av att kanske ha burit på, eller att du rent av nu bär på en längtan på ett område i ditt liv där du skulle vilja bli berörd till just helande. Eller så kanske du tillsammans med många andra har bett till Gud, eller rent av ropat till Gud. Gode Gud, bryt in för ditt eget liv eller för en nära väns liv. Och någonstans så kan vi nog enas om att vi alla har erfarenhet av att vi har haft en längtan över att vara med om ett helande eller ett tillfrisknande. Att bära på en sjukdom och bli fri från den. När man nu får stanna upp inför det ämnet så tänker jag att det är ett område som rymmer kanske de starkaste känslor. Kanske det bär på känslor av enorm tacksamhet och glädje över ett ingripande som jag kanske får stava ett under har skett. Och då blir man glad och man gläds med den. Men där finns en annan sida på myntet där vi bär på erfarenheten av att det där uteblivna bönesvaret, det lyser verkligen med sin tydlighet. Och kvar så kletar sig den där jobbiga frågan, varför? Varför skulle detta hända? Varför dröjer Gud? Lyssnar inte Gud på min bön? Eller på mina förebedjares bön? Varför ska det dröja innan du griper in? Och så får de där erfarenheterna finnas där på något sätt sida vid sida. I veckan så fick jag möjligheten att sitta ner i ett par olika samtal som så tydligt pekade på båda sidorna av det här myntet. En som levde med den jobbiga frågan varför, men också där jag fick möta en som var på glädje av att har fått ana ett gudsingripande i sitt liv. Men jag tror att precis inom det här området så är det som med alla andra områden när vi har med tron att göra. Så behöver vi hjälpa varandra att lyfta blicken, att ingjuta nytt hopp, ett förstärkat förtroende för att ha en tilltro till att vi får hålla oss till en Gud som faktiskt har makt att göra under. Hur får vi lära känna Gud genom hans ord? Vem är Gud? Ja, Gud är alltid större. Men vi har ju ändå förmånen att någonstans få ana någonting av vem Gud är, hans karaktär, hans tanke, när vi får läsa hans ord. Och vi skulle kunna göra hur många som helst nedslag i bibelordet och fånga någonting av Guds hjärta. Och skulle vi bara ta en historia ifrån Gamla testamentets berättelse och låta det få vara en språngbräda, så skulle vi kunna ta till exempel när Israels folk har blivit befriade från slaveriet i Egypten. Mose, han får leda folket ut ur det här slaveriet och mot det land som Gud har pekat ut för dem. När de bryter upp så helt plötsligt så får de hela Egyptens här efter sig och deras liv står verkligen på spel. Och när de står där framför vattnet som gör det omöjligt att ta sig vidare, så griper Gud in med ett mirakel där han låter vattnet öppna sig och de kan gå torrskodda igenom över på andra sidan och bli räddade ifrån det här. Sen så får de, kan vi läsa i andra Mosebok här, att de får gå 3 dagar ut i öknen utan vatten. Är det någon som har gått i en het öken 3 dagar utan vatten? Nej, det var det inte. Men jag tror vi skulle förstå att nog blir man törstig. Och det blir de. Och de börjar knota och klaga på Mose. Vad är det du gör? Du leder oss ut här och vi har ingenting att dricka. Och så kommer de fram till en liten, liten oas. Kanske någon litet palmträd där, och så är det en vattenkälla. Och Mose kanske går fram där som ledare för folket och smakar av vattnet. Och så är det bittert. Det är ett sjukt vatten. Och det går inte att dricka. Och folket bara... Och det är bara, ja, vi vill ha vatten. Då ber Mose till Gud. Och det här är ett så här märkligt ställe. Och Gud pekar på ett stycke trä som ligger där. Och skräpar någonstans bort där i kanten. Och Mose går bort och hämtar det här träet. För en ingivelse ifrån Herren själv. Att kasta det i den här källan. Eller vattensamlingen. Och så smakar han igen. Och så har vattnet blivit sött och drickbart. Och så får de dricka. Efter detta så säger Gud följande ord till Mose och till folket. Andra Mosebok 15 och 26. Om du lyder Herren din Gud och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud, då ska jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över egyptierna. Och så kommer detta. Ty, jag är Herren, den som botar dig. Det här säger någonting om vem Gud är. Och vi skulle kunna stanna upp vid flertal tillfällen i Bibelns berättelse. Där vi får ana någonting av Guds karaktär. Det som ligger på Guds hjärta och som är hans väsen. Och där kan vi ana att Gud är en Gud som vill hela. Som vill göra det helt, det som har trasat sönder. I både stort och smått. Fortsätter vi att läsa och kommer fram med evangelierna, så får vi ju en ännu tydligare bild av vem Gud är. När vi får möta Jesus. Gud själv som kommer till oss. Och uppenbara för oss vem Gud är. Och Jesus visar också på att han är en Gud som vill och kan hela. Som har makt att göra det. När vi läser Markus evangeliet. Så, och vi kommer att hamna där i slutet. Jag visste ju inte vad de skulle prata om på söndagsskolan. Men en liten så här cliffhanger. Vi kommer också att få reda på vad den där kälken eller båten handlar om i slutet av predikan. Eller båren, vad det nu var. Får jag inte ihop det så får vi väl ropa in ett av de här barnen som hade koll på läget helt enkelt. Men när vi läser Markus evangeliet. Och så läser vi inledningen och de första orden som Jesus säger. Det är ju inte de första orden han säger. Han har ju pratat genom hela sitt liv. Men det Markus väljer att poängtera som det första Jesus säger i hans evangelium. Det är nästan som man kan tänka sig om du någon gång har varit på en tyst retreat i flera dagar. Och har lyckats, vilket jag väldigt sällan lyckas med, att hålla munnen stängd och vara ordlös under ett antal dagar. Och sen så kommer den där brytpunkten när man ska säga det första. Oh, då passar man sig lite grann. Vad är det första som ska komma över mina läppar? Här säger Markus, detta är det första Jesus säger. Och han säger, tiden är inne, Guds rike är nära. Wow, vilken hälsning. Tiden är inne, Guds rike är nära. Guds rike, eller som Matteus han skriver, himmelriket. Det är nära. Det handlar inte om en plats geografiskt som Svea rike, utan det handlar mer om ett tillstånd där Guds tanke regerar och där Gud är på något sätt kungen. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han som har skapat. Han som vet hur allting hänger ihop. Och när vi läser om himmelriket eller Guds rike så har det ett tydligt framtidsperspektiv. 300 tillfällen eller mer än 300 tillfällen så kan vi läsa i Nya testamentet att det har ett framtidsperspektiv. Att det talar om när Jesus ska komma tillbaka i härlighet. När vår tid har nått sin ände. Han kommer tillbaka. Det är oerhört centralt. Och där har vi att vänta en tillvaro som vi fick ana i orden under parentationen. En tillvaro utan klagan, utan sorg. Med ett fullkomligt helande till ande, kropp och själ. Men det har också ett redan här perspektiv när man talar om himmelriket. Jesus han säger, himmelriket, Guds rike, är inom er. Det är redan här. Och hur ska man förstå detta? Hur hänger det här ihop? Är det långt borta eller är det? Och det är så lätt att vi tänker en tidsaxel, att nu är det vår tid här. Och sen så, om vi nu försöker förstå Bibelns förklaring av det här, tiden kommer att ta slut, Jesus kommer tillbaka i härlighet. Och sen kommer en linjär tidsaxel. Snarare så får man nog tänka det så här, att det är en tidsaxel. Gud skapar syndafallet och allt vad det får med sig. Den tiden kommer en gång ta slut. Men Gud själv griper in mitt i den här tiden när han väljer att komma till oss som en av oss. Född av jungfru Maria. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Det som hände för snart 2000, eller runda tal 2000 år sedan. Där bryter Guds riket in i vår tid. Och det som sker där, det har giltighet fullt ut. Men det kommer inte att nå sin fullbordan förrän Jesus kommer tillbaka i härlighet. Och då är det som två tidsaxlar som överlappar varandra. Ja, detta är egentligen inte en tidsaxel, för det är en evighetsperspektiv. Den är utan början, utan slut. Men evigheten bryter in i vår tid. Och så lever vi i det här perspektivet som vi ibland omnämner som redan nu, men ännu icke. Redan nu har vi full tillträde till vad Gud vill ge, men ännu inte. Så därför lever vi i en tillvaro där det ibland får glimma till av det som hör Guds rike till. Också när det gäller detta med bön om helande. Ibland kan vi få vittnesbörd om att faktiskt Gud griper in till ett helande här. Och jag ser det som att det är glimtar av Guds perspektivet. Läser vi i Matteus evangeliet så kan vi fortsätta att se just detta att Jesus pekar på detta. Det står, Jesus vandrar omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogorna, han förkunnade budskapet om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och de var hjälplösa. Som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor. Men arbetarna får. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och fortsätter vi sen att läsa, så läser vi om hur Jesus sänder ut lärjungarna. Och han ger dem makt i sitt namn, alltså sin makt överräcker han till lärjungarna att gå ut och dela budskapet. Hälsa folk att Guds rike är nära. Och be för sjuka. Till och med så de säger, uppväck döda, driv ut onda andar. Ni har makt att göra detta. Ge som gåva det ni själva har fått som gåva. Hälsar han dem. Och så sänder han dem ut att sprida evangeliet, det glada budskapet, både med ord och handling. Att detta sker på Bibelns tid, ja, det kan ju, kan vi kanske tycka, men det är okej. Där är ju liksom trons mödrar och fädrar. Och det går som en löpel. Läser vi Markus evangeliet så bara det första som händer efter att Jesus har uttalat detta, så är det mängder av helande. Det är Petrus svärmor och massor med människor kring det som blir helad, en spetel som blir hel och så vidare. Och det fortsätter genom hela Nya testamentets berättelse. Och Jesus, han säger ju till och med så här, att den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Den här makten som han överlåter till lärjungarna att gå vidare med. Och fortsätter vi läsa i kyrkohistorien, så kan vi läsa de tidiga kyrkofäderna och kyrkomödrarna, hur de också får erfara detta. Att de får uppleva hur det glimmar till av det som hör Guds rike till. Och skulle vi lyssna på varandra här idag, så kanske vi också skulle få erfara den vissheten om att Gud kan gripa in. Jag minns, ja, det här måste ju ha varit i början på 2000-talet. Det här blev ett sånt här tillfälle när jag fick vara med om att det glimmade till. Jag kan härhöra det till den tiden, för att Benjamin, vår son, han var relativt nyfödd. Han var tung redan när han föddes, enligt Lotta i alla fall. Men jag fick också uppleva en kraftig benstomme. Nej, nu fördjupar man inte det. Men jag gick och bar honom. Och flera nätter skulle vi gå och få honom att somna. Och ni som är föräldrar, ni vet att det kan gå från det här. Somna in till att somna in. Och så kniper man fast. Efter ett antal månader så fick jag en inflammerad handled, som jag tror berodde på det där. Att jag gick och bar fel. Och jag fick våldsamt ont i min handled. Jag kunde inte gripa med högerhanden. Och jag gick till förbön för det flera gånger. Och det hände ingenting. Och sen så tänkte jag, så klok man ska vara, så sökte jag också sjukvården. Och fick komma till en läkare som gav mig en kortisonspruta. Det jag minns av den kortisonsprutan, det var att när jag hade fått den och skulle resa mig upp, så bara så svartnade, och jag fick lägga mig lite så där och återhämta. Jag höll på att svimma. Men det hjälpte inte, den tog inte av någon anledning. Så jag hade fortsatt ont. Och jag skulle iväg på en resa, ett läger med Åre, och skulle iväg och åka skidor med ungdomarna. Men sa jag, kan inte hålla en stav, så att jag får nog avboka det där och be någon annan hoppa in i den ledarrollen. Så kom kvällen då det var ett ungdomsmöte i Pingstkyrkan. Jag kommer inte ihåg vem som var dit och skulle gästtala, men jag tror att det var Håkan Kenne ifrån Landskrona. Det spelar mindre roll. Han predikade, och så skulle jag vara med som förebedjare. Och precis innan gudstjänsten så bad vi för varandra där i gruppen som skulle leda gudstjänsten. Och jag sa till den här gästen, kan du också be för min handled? Och så bad han. Och jag hade ju fått förbön många gånger. Och det hände ingenting. Och så predikar han, och det är ett härligt möte och det är god lovsång. Och så går han upp och så ska han bjuda in till förbön. Och då plötsligt så är det så att jag nästan hör hur det knäpper till i min handled. Eller i alla fall så känner jag att någonting händer. Och så var det helt bra. Och jag minns hur jag bara skrek rakt ut på första bänken. Håkan, det funkar! Vadå? Och sen så var det bra. Då fick jag en liten, liten glimt av att Gud kan gripa in. Varför gjorde han just vid det tillfället? Ja, det har jag inget svar på. Men jag tog emot det som ett litet bönesvar i mitt liv. Och det stärkte tron för mig att faktiskt be för andra i det där tillfället. Och när jag berättar detta för er nu så hör jag ju själv inom mig. Vad har det för betydelse jämfört med den som bär på en allvarlig sjukdom? Och som kanske har ropat i åratal till Gud. Och som den där jobbiga frågan kletar fast. Varför ska du dröja, Gud? Och det har ju inget svar. Men ibland får vi se att det glimmar till. Och tyvärr så bär jag på ännu fler vittnesbörd av det som jag upplever som uteblivna bönesvar. Men jag får lämna det till Gud. För trots att vi kanske då bär på erfarenheten av att ja, jag har bett och det händer ingenting. Är det en orsak till att jag ska sluta att söka förbön för det som tynger mig? Eller att jag ska sluta be för den vän som bär på någonting som man vill bli befriad ifrån? Jag tror inte det. Jag minns Torbjörn Frey, en frejdig man. Han hette ju så. Han var och undervisade på Johannelund när jag läste där vid ett tillfälle. Och så minns jag hur han pekade in mot centrum, mot stan och åsyftade Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och så sa han, ni vet Akademiska sjukhuset i Uppsala, varför går man dit? Jo, man bär på en sjukdom oftast då. Och så åker man dit för att man vill bli hjälpt. Och målsättningen för hela läkarkonsten, det är att hjälpa oss att bli friska. Och så sa han, men vet ni vad? Det dör nog människor på Akis varje dag. Ska vi stänga ner den verksamheten? Nej, det ska vi inte. Och för mig blev det, eller det var det han ville ha sagt, att bara för att det uteblir bönesvar så som vi önskar dem, ska vi sluta be för sjuka? Nej, fortsätt. Ställ ditt liv till Herren. Jesus han sa, den som tror på mig ska göra under som jag ännu större. Och det handlar inte om att vi enskilt ska göra större under än vad Jesus gjorde. Men vad säger Jesus om sin kyrka? Jo, detta är min kropp. Genom min kropp ska jag låta ännu mer ske. Och idag, ja, kyrkan har ju aldrig varit större numerärt än vad vi är just nu idag, om vi ser globalt i världen. Så otroligt många människor som i tron på Jesus Kristus har fått Guds ande i våra hjärtan. Som Gud kan verka i och genom. Så precis som Gud sände ut de första lärjungarna så fortsätter han att sända ut dig och mig, enkla människor, att förmedla budskapet om honom i både ord och handling. Och det kan också få omfatta att bära en vän som bär på en sjukdom. Så kanske du, likt jag, skulle säga, ja, men jag har ju inte fått den nådegåvan att be för sjuka. Det är ju vissa som har helbrägdagörelsens nåd. Det är ett väldigt fint ord. Det är ju vissa som har. Och så är det så lätt att vi tänker att vi ska söka oss till en viss plats eller till en viss person. Men det är nästan så att vi skulle kunna ta den här jämförelsen. Låt oss säga att det nu bara skulle börja brinna här i kyrkan. Och så sitter vi lugnt och säger, jag är inte brandman. Så jag kan inte göra någonting. Nej, alla kan vi ramsan. Larma, rädda, släck. Och så kan du inte ens få du öva på den. Larma, rädda, släck. Alla kan vi göra så gott vi kan utifrån det. tills brandväsendet kommer. Ett banalt exempel. Men du, min vän, i tron på Jesus Kristus så har du fått Guds ande. Och Gud kan verka också genom dig. Och det sköna är att det handlar inte om en välformulerad bön som ska vara exakt så här länge. Eller vi ska ha just den här kroppshållningen. Utan det kan vara så otroligt enkelt. Där det berättas, många av de här berättelserna kan ju, de vet man inte, men den här har ändå hakat fast i mitt liv. När det var en församling någonstans i världen, förmodligen långt borta, för man inte ska kunna riktigt kolla upp det, jag vet inte, men ändå. Där man inbjöd barnen att vara med och be vid förbönstationen. Och så var det en kvinna som kom och hade ett behov av att, ja men ville bli, var med om ett helande och hade gått länge. Så är det ett litet barn som går fram och lägger på handen på, och så bara ber, gode Gud välsigna maten. Amen. Och undret sker. Om det inte har skett så kvittar nästan det. För jag tror att det ändå vill säga någonting om enkelheten. För det handlar inte om oss. Det handlar om honom. Men att få ställa sig i hans tjänst med all enkelhet, driven av kärlek och att möta med respekt. Det är alltså, det är ljuvlig musik. Att Jesus botar, det visar att Gud är en Gud som helar, en läkare, vår yttersta överläkare. Och han visar på, nu så får vi väl gå in för landning på det här, för att återkomma till Markus evangeliet. För när vi läser ett litet stycke in efter det att Jesus har sagt att himmelriket är nära, Guds rike är nära, så är han i Kafarnaum vid ett tillfälle och människor söker sig till honom för att de har aldrig hört någon undervisa som honom om Guds rike, och han gör under. Så folk kommer dit nyfikna, och det står att i det här hemmet där han möts vid det här tillfället, det är proppfullt in i huset, och det runt om huset är det alldeles, ute på gården är det översvämmat av folk. Och folk står där med nyfikenhet. Och så kommer de där, fyra personerna, bärande på den lame mannen. De bär den här mannen fram till Jesus för att de vet att det är där det kan göra skillnad i den mannens liv. Men de kommer inte sig fram för att det är för trångt. Men de låter inte det vara något hinder. Utan deras tro får dem att klättra upp på taket med den här mannen. Bara den synen skulle man vilja se. Men de får upp mannen där, river upp taket och firar ner mannen mitt framför Jesus. Och där ligger den här lame mannen. Jesus tittar upp i hålet. Sitter fyra nyfikna och tittar ner. Så står det. Jesus såg deras tro. Och vände sig till mannen och sa. Dina synder är dig förlåtna. Kom där kanske ett drag av besvikelse. Över de här männen där uppe. Var det det de gick dit för? Eller gick de dit för att Gud skulle göra ett mirakel? Och det här väcker också uppseende, väckande tankar kring prästerna som står en bit bort och fariseerna som säger, va? Vad säger han? Det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Och så vänder sig Jesus till dem och sa, vad är lättast för mig att säga till den här mannen? Dina synder är dig förlåtna, eller ta din bädd och gå upp. Och sen, för att ni ska veta att jag har makten att ge syndernas förlåtelse, så säger jag till dig, och så vänder han sig till mannen och säger, res dig upp och gå. Och så tar han, ställer sig upp, rullar ihop sin bädd och går rakt genom folkhopen ut. Och det blir en otrolig uppståndelse. Va? Förmodligen mest uppståndelse för att han reser sig upp och går. Men Jesus visar på det viktigaste behovet. Det viktigaste helandet. Handlar inte om kroppens helande i det här. Det är viktigt. Men det viktigaste är att få ställa sig och ta emot syndernas förlåtelse. Det är helande. Och det är knutet till hans död och hans uppståndelse som har giltighet genom alla tider. Också rakt in i ditt och mitt liv. Och det är det som är förutsättningarna för att vi kan hoppas på evigheten i hans närhet. Du som längtar efter ett helande i ditt liv, som har brottats med sjukdom, kanske en lång period. Blir du inte fri från den sjukdomen i jordelivet, så kan vi trösta varandra med att en dag så får vi stå där inför vår Herre och Skapare. Fullkomligt hela till ande, kropp och själ. Därför har vi behov av det helandet som stavas syndernas förlåtelse. Är inte det ett evangelium så säg? Gud är en Gud som helar. Så när vi, vilket vi ska få göra nu, ber vår syndabekännelse, som egentligen inte handlar så mycket om jag tänkte den tanken eller jag gjorde det. Nej, det är mycket djupare än så. Det handlar om att vi är alla en del av ett brott mellan mänskligheten och Gud. Och Gud har öppnat upp den där vägen. Och där kan jag bara ställa mitt liv och säga allt vad det rymmer. Ja, det jag kommer att tänka på som blir galet, och där jag kanske sårar både mig själv eller min omgivning eller skapelsen. Ja, det må vara vad du vill. Men också det här att jag är en del av världens bortvändighet ifrån dig. Jag ställer mig där och jag ber Gud hela mig. Och Gud kommer med sina ord. Jag förlåter dig dina synder. Välkommen hem. Så vänner, ska vi inte frimodigt stå upp tillsammans och bara be till vår Herre?
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.